och grät nonstop.
Ja, det säger 17-åriga Sara som såg bandet för första gången. Senast som Kent sa hej då till fansen var 2016, men den här gången gör de det för gott, sa sångaren Jocke Berg från scen. Och för 32-åriga Daniel känns det tungt.
Sista just nu känns jättejobbigt, absolut. Jag önskar bara att han fortsätter.
Han har varit på alla 6 konsertkvällar under veckan, men det finns också fans som inte är övertygade om att Kent faktiskt gjort sin sista konsert, som 27-åriga Rasmus.
Alltså det är fantastiskt att få vad man ska kalla för ett avslut, men det är också precis som 10 år sedan. Vilket skulle vara ett avslut, men jag tror inte det är slutet.
Vanja Hagberg, P3 Nyheter.
Och då är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Den svenska journalisten Joakim Medin från tidningen Dagens ETC har frihetsberövats i Turkiet. Och tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson vill att svenska regeringen tydligt kräver att han släpps.
Sverige har en speciell relation till Turkiet och den kanske kan göra att Joakim får komma hem nu.
Enligt Andreas Gustafsson så landade Joakim Medin på Istanbuls flygplats igår förmiddag. Exakt klockan 12.02 meddelade han redaktionen att han tagits in till förhör. Sen dess har det varit helt tyst, säger Andreas Gustafsson.
Jag är orolig som hans chef och hans kollega för vad som händer just nu. Jag vet ju inte.
I samband med de pågående protesterna mot president Erdogan så har regimen slagit ner hårt på journalister. Flera har gripits. Att det i Medins fall tagit så lång tid utan ett livstecken, ja det är oroväckande, säger den kurdisk-svenska journalisten Kurdo Baksi med rötter i Turkiet.
De flesta svenska journalister som har gripits på flygplatser i Turkiet har ju kunnat komma hem efter några timmar. Och i det här fallet så har det passerat 24 timmar. Och det är en ganska avgörande tidpunkt. Det betyder att han kommer ställas kanske eventuellt för en juridisk process. Och kanske inte kan komma hem på länge. Att man inte har fått livstecken av honom, varken svensk utredare eller någon annan, det är ganska allvarligt, illavarslande.
Hur ska man bäst agera då ifrån Sverige?
Jag tycker att Sveriges statsminister och utrikesminister ska i ett gemensamt uttalande kräva Joakim Medins frihet på en gång och inte vänta en sekund.
Säger journalisten Kurdo Baksi, reporter var Mattias Pleijel. USAs geologiska myndighet befarar att tusentals människor dött i den kraftiga jordbävningen i Sydostasien. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger till tidningen Expressen att ungefär 30 000 svenskar befinner sig i Thailand just nu och att ett 50-tal svenskar är i Myanmar. Och UD uppmanar dem att höra av sig till sina anhöriga för att få en bild av hur läget är för svenskar på plats. I nuläget så finns inga uppgifter om skadade svenskar. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater efter 8 år som chef för bokmässan, uppger styrelsen för teatern. Och tidigare så har Frida Edman också bland annat varit direktör för mediedagarna i Göteborg. Hon tillträdde det nya jobbet den 11 augusti. Så har vi en rättelse i ett samtal om USAs vicepresident J.D. Vance besök på Grönland. Så har vi lunchekot idag felaktigt att han är utrikesminister. J.D. Vance är ju USAs vicepresident. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Allt som är värt att veta inför deklarationen kommer alldeles strax här i P1. Och 5:05 ikväll, frågesport.
Så snällt, Ulf Kristersson, att du vill hjälpa mig att testa frågorna till landskampen.
Självklart.
Nu har vi gått igenom hur slutade och glosförhör och du har...
Misslyckats med båda.
Du visste ju att matpriserna hade ökat med 25% på 3 år. Ja. Så vad kostar en halv liter mjölk idag?
190 000 kronor.
Det är fel.
Nej!
Det gör inget. I landskampen kommer det nya frågor varje fredag 18.05 i P1 eller i appen SR Play.
Det är bra.
Så det har gjorts en ny utryckning från Ekonomiakuten.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags i dagens avsnitt. Vi kommer att prata om rut och rot, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström och det här är Ekonomiakuten. Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnat varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag. Den typen av plattformar, de är rapporteringsskyldiga sedan två år tillbaka.
Okej. Okay. Något annat?
Ja, vi har försökt att förenkla för de som ska deklarera utländska inkomster i inkomstdeklarationen. Tidigare så har ju de här personerna som ska deklarera den här typen av inkomster ofta behövt använda fritextfältet i övriga upplysningar. Och det är inte alltid helt lätt att veta vad ska in här, hur mycket information behövs och på vilket sätt. Så vi har uppdaterat deklarationen med specifika fält för just utländska inkomster.
Vad kan det vara för inkomster från utlandet? Är det vanligt?
Ja, det är vanligt. Det kan vara alla möjliga. Det är inte helt ovanligt att man jobbar utomlands nu för tiden. Även de äldre då som har jobbat utomlands får ofta då pensionsinkomster från utlandet. De ska också upp i deklarationen så länge man är obegränsad skattskyldig här. Väldigt vanligt att ha olika typer av finansiella konton i utlandet också. Och då kan det vara utdelningar och räntor och annat som ska upp.
Frida?
Ja, men nya fält i all ära. Det är väl så att det är inte så mycket superheta nyheter så i årets deklaration. Men däremot så, jag tänker på exempelvis rut- och rotavdraget. Då. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera rut- och rot. Man fick ju separata tak för rut- och rot. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall.
Vi börjar med första brevet som kommer från Nils Anders. Han har skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se med en fråga om med det vanligaste avdraget på deklarationen, nämligen dubbla bostäder. Så här lyder frågan. Hej, i januari tog jag examen från en utbildning och har nu börjat jobba. De första 1,5 åren kommer jag att veckopendla till en annan ort medan min fru bor kvar i vår bostad på bostadsorten. Min fråga är, hur fungerar det egentligen med avdrag för dubbla bostäder? Vad händer med summan i min plånbok när jag drar av? Med vänliga hälsningar, Nils Anders i Umeå. Ja, vad säger du Jan? Hur fungerar de här avdragen för dubbla bostäder?
Det finns ju absolut ett avdrag för dubbelt boende. Och har man då behövt flytta till en annan bostadsort på grund av sitt arbete och då skaffat en ny bostad på den nya arbetsorten men behållit den gamla bostaden.
På bostadsorten?
På bostadsorten, ja. Mm.
Så man brukar kalla det för arbetsort och bostadsort, eller?
Ja, ja precis. Men den nya orten kan ju bli sin bostadsort.
Ja.
Eventuellt, ja. Då får man göra avdrag då för dubbelt boende. Då gör man ju avdrag för det nya boendet då på vad vi kallar här arbetsorten. Mm. Men då måste man ha övernattat där och det måste vara minst 50 kilometer mellan den gamla bostadsorten då och arbetsorten för att kunna göra avdrag.
Okej. Och finns det någon grundregel där som...
Man får ju göra avdrag i maximalt 2 år som grundregel. Sen finns det såklart undantag från det här. Är man gift eller sambo, ja men då kan man få göra avdrag upp till 5 år om det här dubbla boendet beror på ens partners förvärvsverksamhet, alltså i arbete, att den personen måste stanna kvar på den gamla orten på grund av sitt arbete. Ja, men då kan man göra avdrag upp till 5 år.
För Nils Anders är ju gift, nu vet vi inte vad hans fru jobbar med, men i 1,5 år ska han i alla fall ha tänkt göra detta. Hur mycket kan han dra av då?
Ja, men de faktiska bostadskostnaden på den nya orten. Så vad det kostar helt enkelt att bo där. Sen finns en liten specialare, alltså första månaden så kan man också göra avdrag för småutgifter och övriga utgifter. Då brukar man...
Som vad då?
Ja, men det är ett schablonavdrag på 87 kronor per dag, men det är endast den första månaden som man får göra avdrag för det. Sen vill jag gärna lägga till en sak apropå just frågan här från Lisanders, att han har en fru. Är det så att frun då flyttar med till den nya orten, mm. då får man fortfarande göra avdrag om man behåller den gamla bostaden, men då skiftar man om. Då blir ju avdraget istället för just den gamla bostaden.
Om vi svarar på hans exempelfråga här då, så skriver ju han, om jag skattar 100 000 på ett år och drar av 50 000 för hyran, kan jag då tänka att jag ersätter skatt med hyra, eller blir den totala utgiften ändå över 100 000?
Mm. Man kan inte riktigt tänka på det sättet just hur avdrag fungerar, för ett avdrag sänker ju inkomsten som skatten beräknas på, så det hade varit lättare om man visste hur mycket han har i inkomst. Om vi säger att han har 400 000 kronor i beskattningsbar inkomst, ja, men då drar man ju skatten på, man beräknar skatten på 400 000 kronor. Gör han ett avdrag på 50 000 kronor, då beräknar man istället skatten på 350 000 kronor. Så det är alltså skatteminskningen där som...
Som han får tänka in.
Ja, precis. Mm.
Frida, är det något du vill ta upp här?
Nej, men jag tänker ju som med alla avdrag så är det ju verkligen viktigt att ha koll på Skatteverkets krav, så att man inte liksom eldar för kråkorna och försöker få avdrag och så har man missat då exempelvis att liksom avståndet mellan arbetsort och bostadsort, det ska ju vara längre än 50 kilometer, precis som vi nämnde här. Eller ja, hur länge man kan få göra de här avdragen. Det är lite snäva krav när det gäller avdrag, så att håll koll på dem, det är väl mitt inspel.
Mm. Men kan han börja dra av redan nu? Jag menar, det är ju först nästa år han kan dra för 2025, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så att det är ju i 2026 års deklaration om han inte väljer att skattejämka, vilket han ju skulle kunna göra.
Och det kan han göra?
Absolut. Mm. Allra lättast via e-tjänsten.
Okej, Nils Anders, om han då vill åka hem från jobborten till den här frun då som han har på bostadsorten, kan han då göra något avdrag för den resan, Janne?
Ja, det finns ett speciellt avdrag även för hemresor. Det är samma fält i inkomstdeklarationen, men det kallas för avdrag för hemresor. Och man får göra ett avdrag i veckan, maximalt då. Och det är tur och retur som man får göra avdrag för. Och då är det billigaste färdsättet mellan orterna. Sen får man göra avdrag för tåg eller buss, även om det är, eller flyg då, även om det inte är det billigaste.
Mm. Om jag fattar rätt så kommer Nils Anders ha en bit mellan hemort och arbetsort och kommer därför ha dubbla boenden. Men om Nils Anders väljer att ta bilen, alltså inte skaffa en till bostad, vilket han nu har gjort, men om vi tänker oss lite bredare här, utan väljer att pendla till jobbet, hur kan han dra av den kostnaden, Frida?
Ja, men då kan han ju nyttja reseavdraget. Det är ju 25 kronor per mil med egen bil och lite lägre med förmånsbil om man har det. Men även här så är det ju så som var inne på tidigare, det är ju lite snäva regler. Man kan bara få avdrag med kostnader som överstiger 11 000 kronor per år. Och sen så är det ju tidsvinstkrav här också, om han då vill ha avdrag för bilresor, att han ska ha tjänat då minst 2 timmar genom att ha bilen jämfört med om man skulle resa kollektivt. Det är ju ett sånt krav. Så att, ja, men det gäller att ha lite koll här. Jag tycker att Skatteverket har bra information men också bra tjänst som hjälper en att göra det här resavdraget så att det blir rätt.
Mm. Hur funkar det med avdrag om det gäller tåg, buss och samåkning? Om vi ser utanför Nils Anders perspektiv.
Ja, men precis. Nej, men det gäller ju även där då att man får avdrag med de kostnader som överstiger 11 000 kronor. Så att bor man exempelvis då i Stockholm, ja, då räcker det inte att köpa ett SL-kort exempelvis för att få avdrag.
Vad måste man tänka på när det kommer till det här resavdraget, John?
Ja, men det är precis det som Frida har nämnt här. När vi tittar på resavdraget, som är det absolut vanligaste avdraget som görs, det är nästan 900 000 personer som gör det årligen, så är det oftast tidsvinsten som man har beräknat fel. Och det absolut vanligaste är att man beräknar andra typer av resor på väg till eller från jobbet när man beräknar den här tidsvinsten.
Det vill säga, vad menar du då?
Ja, men hämtar man barn på skola eller förskola och lämnar av dem där på vägen, det kanske är en liten omväg, så man tänker man, ja, men det är ju en del av min tid till jobbet. Ja, det är det, men inte när du beräknar avdraget, utan det ska vara dörr till dörr, kortaste vägen.
Och vad händer om man fuskar? Eller, okej, okay, gör fel. Då säger jag.
Jo, nej men, ja, dels att man blir nekad avdraget naturligtvis då, om det upptäcks, så riskerar man att få betala en avgift, alltså så kallat skattetillägg.
Mm. Och hur ser det ut?
Ja, men skattetillägget, det brukar vara som grundregel 40% av den skatt som inte hade tagits ut om vi hade godtagit den oriktiga uppgiften.
Okej. Är det något annat som, Frida, du tänker på när det kommer till avdrag?
Nej, men jag tänker väl att vi lockas ju ofta i media kanske lite då. Här är de 70 mest lönsamma avdragen. Det är klart att man tror att man kan få avdrag liksom för det ena och det andra. Jag använder datorn hemma i jobbet. Är inte det någonting att få avdrag för ungefär? Och där tror jag att vi har generellt kanske en liten övertro kanske på vad vi får avdrag för. Om man tar exemplet då med liksom dator och så.
Surfplatta,
mobil och annat. Alltså det är väl generellt väldigt svårt att visa då att det handlar om en extra levnadskostnad som man har. Alltså ofta har man ju kanske redan ett bredband hemma som man använder privat och så vidare. Eller ett mobilabonnemang där samtalen kanske är fria och gratis. Så det är svårt att visa då att det handlar om att det här har jag fått betala extra. Ofta är det ju någonting man redan har. Därför blir det väl mer och mer ovanligt att man kan göra de här avdragen.
Något du vill tillägga om detta?
Nej, men det stämmer, det är helt riktigt. Apropå, de där avdragen som du är inne på här nu, det är så kallade övriga avdrag, då, övrigt avdrag. 9 av 10 av de avdragen godkänns inte.
Frida, något som är vanligt att man gör avdrag för är ju aktier och andra värdepapper som fonder och så vidare. Hur funkar det?
Ja, det blir mindre och mindre vanligt kanske eftersom vår absolut mest populära sparform numera är ju investeringssparkonto. Då kvittar man inte vinster och förluster mot varandra. Då betalar man ju istället en årlig schablonskatt. Men om man har sålt av värdepapper från vanlig depå eller aktiefondkonto, det är en sån typ av sparform där man skattar för med 30% av vinsten. Då kan man ju göra avdrag för förluster och kvitta vinster och förluster mot varandra helt enkelt för att få ner vinstskatten. Det här sker per automatik om man sålt av fonder. Har man sålt av aktier kan det bli lite krångligare. Då behöver man rapportera in vilken vinst man har gjort själv och göra de här avdragen själv då. Men det är viktigt att poängtera det här att väldigt många av oss har ju ett sparande numera på en så kallad schablonbeskattad plattform, det vill säga investeringssparkonto ISK.
Men om man har fått någonting i gåva eller en arv eller liknande, någon gammal depå?
Ja, då är det ju sannolikt så att man har de värdepapperna då på aktiefondkonto och depå. Då ska man betala 30% av skatten. Och det där kan bli lite klurigt. Dels om det är så att man har fått det i gåva, ja, då är för sig så kallade inköpspriset, eller hur man ska säga. Då är det kanske noll då om man har fått det i gåva. Men är det så att man köpte aktierna för väldigt länge sedan, då kanske man har glömt vad man har köpt dem för, inköpspriset. Och då är det svårt att beräkna skatten eller vinsten då. Och då kan det bli lite klurigt. Då finns det olika metoder för att räkna ut det här. Utan att bli för krånglig så är ju en metod, om man helt enkelt har glömt det, då kan man ta schablonmetoden, 20% av försäljningspriset. Så det är ett sätt att göra det lite enklare då.
Vad vänder man sig till om man vill veta om de andra metoderna? Är det Skatteverket eller är det till banken?
Ja, men jag skulle säga egentligen så har ju Skatteverket bra hjälp även här. Jag tycker, och speciellt om det är så att det är ännu lite krångligare, att det är så att det har hänt saker i ett bolag, alltså det kan vara nyemission eller det kan ha varit aktiesplitter eller du kanske har fått teckningsrätt. Ja, det finns massa saker som kan hända i ett bolag som gör att det känns kanske ännu mer krångligt.
Ja.
Men då finns det på Skatteverket, tycker jag, väldigt bra aktiehistorik där det står precis så här ska du deklarera den här bolagshändelsen. Så att det är väldigt tydligt just för att det här är ett krångligt område. Det är lätt att göra fel. Så att jag tycker till att börja med då, använd den digitala hjälp som finns. Ja, till att börja med, alltså deklarera digitalt. Då får du ju hjälp med liksom uträkningen så att inte det blir fel åtminstone. Men sen också kolla in det här stödet som faktiskt finns på Skatteverkets hemsida. Så det tycker jag man ska börja med. Är det superkrångligt ändå, ja, då får man ju kanske ringa. Helt enkelt, någon hjälptjänst då.
Jag lägger jättegärna till där, utöver aktiehistoriken så finns ju en beräkningstjänst här för omkostnadsbeloppet som är jättebra att använda.
Digitalt. Nästa mejl handlar en del om detta. Trogen lyssnare skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, om man sparar räntefonder på aktie- och fondkonton, behöver man göra något i deklarationen eller kommer automatiskt med i kontrolluppgifter från banken? Ja, det här är ju då inte det här som vi pratade om precis, men fond, vad gäller för deklarationen, Frida?
Ja, men då kommer det ju faktiskt förtryckt från banken. Banken har rapporterat in till Skatteverket, så att uppgifterna är förtryckta. Sen gäller det ju alltid som alla uppgifter att man kontrollerar bara att det ser rätt ut. För det är ändå du som har det slutliga ansvaret att det är rätt och att det inte är något ytterligare som ska rapporteras. Men det kommer förtryckt. Så att det är lättare med fonder än med aktier, men det allra enklare enklaste är ju den som har ett investeringssparkonto, för då behöver du inte hålla på alls med det här krånglet.
Och ISK då? Då är det inte så mycket krångel.
Nej, men det är ju det som är det fina, och det är väl därför som sparformen har blivit så pass populär, att det är ju inte, du behöver ju inte deklarera för varje affär du har gjort, utan du betalar den här schablonskatten årligen istället, och då slipper du ju hålla på med det här i deklarationen. Så att det är som sagt, det tror jag är en anledning till att sparformen har blivit så pass populär.
Och nu är det väl så med ISK, nu skattar man inte ens på alla pengar man eventuellt har.
Nej, men det är ju så att det har införts en skattefri grundnivå på 150 000 kronor. Så att har man sparande som är under det, ja, då ska man ju inte betala skatt. Däremot så är det är ju samma sak på kapitalförsäkring. Det är en sparform som fungerar ungefär på samma sätt. Men där dras faktiskt skatten av banken under året. Så att det gäller att ha liksom kontanter, likvider som det heter, på sitt konto ändå. För det dras faktiskt under hela året, och sen kommer du få tillbaka det i form av skatteåterbäring i nästa års deklaration. Så att ha pengar och, ja, som sagt, du får tillbaka pengarna istället. Det fungerar på lite annorlunda sätt. Mm. Det här behöver du inte tänka på när det gäller investeringssparkonto. Med en kapitalförsäkring.
Ja. Och det här med ISK, att det är skattefritt upp till 150 000, det gäller väl nästa års deklaration?
För det är
väl
inte, ja, men det gör det ju, precis. Ja. Ja, men det kommer ju bli någonting för deklarationen 2026, och det är också där som du får då skatteåterbäringen vad det gäller avdraget för kapitalförsäkring.
Jan, har du något att tillägga om ISK?
Ja, det tycker jag var väldigt bra genomgång här, Frida, så inte jättemycket. Men däremot så kan vi tänka på som förälder, om man sparar generellt sett, det behöver inte bara vara i ISK, men i olika typer av sparprodukter i barns namn, alltså för barnen. Att man håller koll på barnens deklaration ifall det är någonting som ska betalas in, till exempel en kvarskatt som ska betalas in på ens barns skattekonto.
Just det, det kan vara bra att ha koll på att ens barn kan, även fast de inte är myndiga,
precis,
kan ha ett skattekonto.
Ja, man tänker ju oftast inte, en 8-åring ska väl inte behöva deklarera. Men är det så att man sparar till barnen, så kan det ju vara så.
I barnens namn.
I barnens namn, precis. Mm.
Nästa fråga kommer från Raul. Hej, jag har jobbat som så kallad gigjobbare så här efter gymnasiet, korta på hos privatpersoner. Är det här deklaration av arbete eller näringsverksamhet? Snälla hjälp, hälsar Raul. Ja, Jan, vad säger du?
Det är sån här fråga, bedömningsfråga, som är svår att svara på så här. Man behöver ha väldigt många omständigheter klart för sig.
Och vi vet inte ens vad man har tjänat.
Nej, vi vet ju inte. Nej. Men precis. Om man tänker så här, varje år så finns det ett skattefritt belopp som man inte betalar någon skatt på. Och det beror ju på baseras på prisbasbeloppet, så det ökar ju något varje år. I årets deklaration så är det 24 238 kronor. Har man tjänat mindre än så, ja, nej, då betalar man ingen skatt. Sen är det så här med gigjobb och så kallade korttidsarbeten. Man kanske har rastat hundar eller varit barnvakt och liknande. Ja, det beror på vad du gör, hur ofta du gör det och i vilket syfte. Vi pratar om regelbundenhet, att man gör det i vinstsyfte och att det ska försörja en. Ja, men då börjar det likna en näringsverksamhet, och då är det lite andra regler. Och då ska man dessutom deklarera det i en så kallad NE-bilaga, alltså näringsbilaga. Mm. Men vi har en gig-guide på vår hemsida som man jättegärna får använda. Allra lättast hittar man den om man går in på skatteverket.se och söker på gig, så kommer man hitta den. För där fyller man bara i ens omständigheter, och då får man anpassad information baserat på vad det är man har fyllt i. Mm. Vad som gäller alltså.
Menar du att om man är barnvakt och är 16-17 år och har det lite som en sån där man hjälper en granne? Vad?
Ja, nej, det är ju inte näringsverksamhet, utan då är det inkomst och tjänst, och då gäller de här dryga 24 000 som gräns definitivt. Utan det gäller ju snarare de som gör det i vinstsyfte under en lång tid, och det ska vara deras huvudsakliga försörjning.
Och om vi lämnar Rahul men stannar i ungdomskategorin här. Om man ska deklarera för första gången i livet, hur vet man att det blir rätt?
Ja, nej, men en sak som alla egentligen tycker jag ska göra, och inte minst om man deklarerar för första gången, att kontrollera uppgifterna, att om de stämmer. Har man en arbetsgivare och inga egentligen andra saker som är förtryckta i deklarationen, då brukar det allt som ofta stämma. Men man kan till exempel kolla med sista lönespesen, den ackumulerade inkomsten, att den stämmer överens med vad som står i inkomstdeklarationen. I övrigt då, förstagångsdeklaranter, om man inte redan gjort det, nu är det väldigt många som har det, men skaffa digital brevlåda. Det är jättesmidigt, och då, det kanske inte gäller nu då, men för nästa års deklaration så får man ju deklarationen lite tidigare. Du får besluten digitalt, det är säkert. Jättebra att ha. Och när man deklarerar, om det är första gången, anmäl konto. För har man pengar att få tillbaka i skatteåterbäring, ja men då betalas de ut automatiskt om man har ett konto anmält. Och det behöver man bara göra en gång så länge man inte avslutar det kontot eller byter bank naturligtvis.
Mm. Och om man får en deklaration, då måste man deklarera.
Om man får en deklaration, då ska man deklarera. Även om man inte vill, så måste man, ja.
Hur kan man hjälpa till som förälder, Frida?
Men jag tänker att man kan sitta tillsammans och gå igenom. Förmodligen så är det här inte kanske en väldigt så komplicerad deklaration, utan det är egentligen kolla bara igenom uppgifterna och olika posterna och sen är det säkerligen inte så mycket ändringar som behöver göras. Men det är ändå nyttigt att gå igenom tillsammans. Mm. Så att sitt ner och gå igenom det innan ni trycker på godkänd. Ha inte för bråttom.
Det är några regeländringar också i mina meddelanden.
Ja, men det stämmer. Mina meddelanden är infrastrukturen för digital post från offentlig verksamhet. Och där har skett en förändring där alla under 18 år nu får sin post på papper. Alltså även om man har en digital brevlåda som minderårig från innan så får man inte det digitalt längre. Och anledningen till det här är att just vårdnadshavare inte ska missa viktiga handlingar, i det här fallet deklarationen, som kommer in i barns digitala brevlådor.
Sista frågan kommer från Åsa som skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, jag lyssnade på avsnittet om ekonomi som singel och märkte att ni, i ett övrigt bra avsnitt, missade en av de stora orättvisorna man har som singel. Nämligen ROT- och RUT-avdraget som är per person och inte per hushåll. Detta gjorde att jag för några år sedan fick dela upp renoveringen på 2 år. Hade jag haft en partner hade jag kunnat göra båda samma år. Det är inte så att jag får halva priset på arbetskostnaden för att takbyte, målning med mera. Och jag behöver heller inte göra det hälften så ofta bara för att jag bor själv. Så om ni har ett avsnitt framöver där det här skulle passa att förklara varför summan för ROT och RUT per person, så får ni väldigt gärna göra det. För jag förstår inte logiken. Hälsar Åsa. Ja, Jan, du kanske inte är helt rätt person att svara på den här frågan. Men vad säger du om den?
Ja, jag har full förståelse för det. Jag menar, ni har ju till och med gjort ett helt avsnitt om hur mycket dyrare det är som singel. Jag har full förståelse för att det känns orättvist att det ska vara på det sättet. Just exakt varför man har valt att utforma lagstiftningen som den är, ja, där får man nog gå in i förarbetena och titta vad syftet från lagstiftaren varas. Sen är det ju som med ROT- och RUT-avdrag. Det är just det, man kallar det för avdrag, men egentligen så är det ju en skattereduktion. Och den är ju kopplad till ens inkomst, eller snarare till hur mycket skatt man har betalat. För det är ju från skatten man drar av en skattereduktion. Och därför så är det ju per person också, just för att man måste kunna koppla arbetet och reduktionen mot ens egna inbetalda skatt. Så det är en liten förklaring då kanske.
Vad säger du, Frida? Om man bor sambo med en kompis, kan man nyttja dubbel ROT och RUT då?
Ja, det kan man ju om den personen också äger bostaden, är väl det korta svaret.
ROT och RUT är ju ett vanligt avdrag. Vad kan gå fel?
Ja, men det kan ju vara så om man exempelvis då slår i taket. Om det är så att man inte har tillräcklig inkomst heller för att få avdraget. Och då kan man ju fördela om det här mellan antingen då eventuell sambo som också äger bostaden eller make-maka. Så att... Och sen så hålla koll på beskattningsåret, tänker jag. Att det är det datumet som man betalar för arbetet som gäller.
Något annat, Jan, som du tänker på? Något med sambo till exempel?
Ja, nej, men jag tänkte kanske lägga till lite just det var vi inne på, om man har en bor tillsammans med en kompis och liknande. Ja, för rotarbete så måste man ju äga någon del av bostaden. Rutarbete är lite annorlunda. Där behöver man ju inte äga bostaden. Om man ska bo där eller ha det som fritidsbostad då, så kan man ju dela på
den kostnaden.
Ja, precis.
Vad säger du?
Nej, men att tänka på kan ju vara att spara kvitton så man kan visa vilka kostnader man har haft, och sen också tänka på, ja, det är ju endast arbetskostnaden som är avdragsgill, inte material, exempelvis om man har renoverat någonting.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten där vi har pratat om deklarationer. För att sammanfatta då, vad säger du, Frida?
Nej, men jag tänker att så här, kolla vad Skatteverket har för krav för att ge avdrag. Alltså, ofta har vi en liten övertro på vilka avdrag vi kan få. Det finns några stora avdragsområden. Har man sålt bostad exempelvis, har man rest mycket i jobbet och har man sålt av aktier från vanlig depå, ja, men då finns det avdrag att göra. Annars det är risken att man eldar för kråkorna. Man kanske inte får det där avdraget helt enkelt.
Jobba inte onödan. Vad säger du, Jan?
Ja, och inte glömma bort att för i princip varje område där det är någonting som man måste göra själv i deklarationen, så har vi en hjälptjänst eller en beräkningstjänst på vår webbplats.
Tack så mycket, Skatteverkets Jan Janowski, och tack Frida Bratt från Nordnet. Och du som lyssnar, Maila gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT.
Bästa lyssnare, välkomna och häng med när jag möter två författare som gett röst åt den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Josephine Bacon med diktsamlingen Weers någonstans och Tanya Tagak, författare till boken Spricktand, inuitisk strupsångare, en stjärna som bland mycket annat skrivit musik till tv-serien True Detective. Lundströms bokradio. Lyssna lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Från och med klockan 17 idag fredag kan man lyssna till Lundströms bokradio. Och lite senare idag fredag kan man också ta del av det här.
I konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Konflikt i Sveriges Radio Play.
Och hur lätt är det för dig att rensa i garderoben? Här är veckans stil, programledare Erik Sjölin.
Jag har rensat ur den här och så är det så mycket igen.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv och som bara hänger där. Och jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så bara håller jag på och stönar och stonkar. Om det är något jag letar efter längst in så... Nej.
När vårsolens första strålar lyser upp sanddammiga gator, glåmiga ansikten och en och annan krokus, då börjar det bli dags. Dags att vädra ur garderoberna och städa i stöket som så ofta uppstår bland våra kläder.
Våren har inte varit särskilt nådig med sol och värme. Nog dröjde frestelsen att kasta vinterns gamla skal och strålande och ny träda ut i ljuset. Alla de nya vårkläderna har fått hänga i garderoben. De som rustat sig i tid måste ha funnit det bittert. Men vi många slarviga som skjutit och skjutit på avgörandet och provningarna har på det hela taget inte sörjt.
För inte särskilt länge sedan var det en självklarhet att varje år vädra ut och städa upp i våra garderober. Ytterkläder borstades av och fickor tömdes. Skor smordes in, putsades upp och lades i tygpåsar. Och fläckar som avslöjades i det obarmhärtiga vårljuset togs noggrant bort. Idag uppmanas vi snarare att rensa ur och göra plats än att vårda och bevara. Många garderober bågnar av kläder, men bara en bråkdel används. När våren kommer fylls tidningar med tips om hur man ska gå tillväga för att rensa i röran och låta kläderna gå vidare. Men att rensa upp i sin garderob är inte alltid den enklaste sak att göra. För bakom många garderobstörrar trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar som kan vara väldigt svåra att göra sig av med. I veckans program ska vi glänta på några garderobstörrar. Kanske blir det lite mer ordning och reda, kanske inte. Men minnen kommer i alla fall att väckas till liv. Välkomna till Stil, jag heter Erik Sjölin.
Då ska vi börja med att gå in här, hör du?
Ja, det gör vi. Nu är vi inne i ditt sovrum här.
Ja, just det. Och det här är en garderob. Och det gör mig hemska nattlinnor som jättetrasigt. Men du ser vad det är tätt här.
Jag är hemma hos min granne, konstnären Kristina Thomas Dahlberg, och tittar in i hennes garderob.
Man blir tokig. Man får...
Så här. Ja, hur kommer du in i garderoben?
Jag kommer inte in i garderoben. Jag kommer inte in, jag får sticka in ett huvud här nere. Nej, det är gräsligt, det är riktigt gräsligt. Jag måste göra något åt det här helt enkelt.
Kristina Thomas Dahlberg och jag bor vägg i vägg. Och vi har nyligen lärt känna varandra. För jag är relativt nyinflyttad, har inte ens bott ett helt år i huset ännu, medan Kristina har bott i sin lägenhet i snart 40 år. Och under den tiden har hon såklart hunnit samla på sig en hel del saker, inte minst kläder.
Och du vet, alla såna här saker som jag inte använder, varför sparar jag på allt? Varför sparar jag på guldskor? När ska jag ha dem? Jag kan inte ens gå med klackskor. Jag har bara gympadojor.
Men har du använt guldskorna någon gång?
Kanske en gång i mitt liv, eventuellt. Jag vet det, jag minns inte faktiskt.
Vad skulle du säga att det är för saker här inne i garderoben?
Alltså det är kläder som jag har använt kanske under ett helt liv och som bara hänger där. Använder inte. Och jag ser aldrig de där kläderna för det är så tätt. Jag kommer inte in. Och så bara håller jag på och stönar och stonkar. Om det är något jag letar efter längst in så... Nej.
Men det är ändå saker du har använt som har en historia.
Jag har använt dem. Jo, men visst har jag det. Men alltså det som jag tänkte på i och med att du skulle komma hit, då tänkte jag på att nu ska jag ta fram något som kan vara av intresse, som är speciellt.
Kristina har plockat fram några plagg som hon har sparat i sin garderob under många år. De tillhör den där kategorin av saker som man egentligen kanske inte har någon riktig användning för, men som ändå är väldigt svåra att göra sig av med på grund av alla minnen de bär på. I det här fallet handlar det om plagg som Kristinas mormor har sytt.
Det här är en aftonklänning som hon sydde till min mamma som var väldigt lång och vacker och var på sin tid mannekäng. Och den här, om man tittar nära här så kan man se att det är så otroligt välsytt med små stygn och krångliga modeller som hon... Ja, som hon hittade på. Alltså hon... Ingenting lämnades åt slumpen kan man säga.
Kristinas mormor hette Renée Björling och var skådespelare. Hon arbetade på Dramaten i 40 år och medverkade i en lång rad svenska filmer.
Jag glömmer ingenting, men jag observerar en hel del.
Men hon sydde också vackra kläder som Kristina har sparat, även om hon inte använder dem längre. Över en fåtölj ligger en kopia av en Chanel-dräkt som mormor sydde till Kristina för länge sedan. Och på en galge på sovrumsdörren hänger en virkad dräktjacka.
I den här vackra, vackra lila-blå färgen. Det ska vara exakt rätt färg. Alltså hon har till och med fodrat den här lilla, de här små fickorna. Och det här är ju som en liten dräktjacka. Och den hade jag när jag var väldigt ung. Det var ju mycket så att när jag var 20-någonting, då skulle man ju se ut som en dam. Inte nu, men då. Nu är jag en dam. Men då skulle jag se ut som en... Det var sånt mode.
Kristina och hennes mormor Renée hade en nära och kärleksfull relation. Som liten brukade Kristina springa över till Dramaten om rasterna och sitta i mormors loge. Då provade hon kläder på Kristina. Hon kan än idag minnas hur det kändes när mormor nålade klänningarna, hur det kittlade mot knäna. Kristina brukade också ofta gå hem till sin mormor och äta frukost. Det var en upplevelse. De satt i varsin vilstol och allt var perfekt uppdukat med särskilda små kannor för hett vatten och mjölk och rostat bröd på vackra fat.
Hon tog emot mig med en alldeles flott i ansiktet av Elisabeth Ardens nattkräm. Och sen så hade hon en sån här bäckbölja och höll bakåt håret. Och så hade hon en fotsid lång matlaserad morgonrock. Hon sa alltid lilla älskling, raring. Ja, hon verkligen älskade mig.
Kristinas mormor Renée Björling blev redan som barn inkastad i teaterns värld. Hennes mamma var nämligen också skådespelare. Hon hette Manda Björling och var den första i Sverige att spela Strindbergs fröken Julie, en roll som hon blev väldigt känd för. Hon var också med när August Strindberg startade sin egen teater, Intima Teatern, 1907 vid Norra Bantorget i Stockholm.
Vi kan se... Ja, du ser vilken röra här är.
Kristina öppnar sitt smyckeskrin och plockar fram en gammal ring som hon har sparat.
Vad var det här för ring, sa du?
Jag ska visa dig. Den här ringen... Ska vi se vad den är? Den här ringen, den fick min mormors mor av Strindberg. Det är någon slags... Jag vet, den där stenen, den är mörkblå svart på något vis. Jag vet inte vad den heter. Och det ska vara små briljanter, en del har nog trillat ut där. Och den är oputsad och sådär. Den är ju pytteliten, den har jag faktiskt tagit på mig. Men det var den.
Men bland alla kläder, smycken, minnen och inte minst kulturhistoria som finns samlade i Kristina Thomas Dahlbergs garderober finns också ett stråk av mörker, säger hon. En berättelse om barnen som lämnades bort under långa perioder när deras skådespelande mammor var ute på turné.
Mormor skildes tidigt, lämnade sin man och då var hon var ju tvungen att åka på turnéer. Och då lämnade hon bort min mamma. Hon var på såna här barnpensionat var hon på. Och hon bodde ibland hos Gördis Petterssons föräldrar som hade ett bageri i Visby. Där fick hon bo. Hon bodde hos sin faster i Malmö. Så att hon skickades. Hon var ju ensam barn, va? Så att det skadade henne otroligt mycket att hennes mamma inte var med henne. Så att, och sen hade jag gått vidare. Först mormor som var ensam och sen mamma som inte hade sin mamma. Och jag har brev som de skrev. Mormor när hon var barn och mamma när hon var barn. Och de bara pratade om att de ville att älskade lilla mamma, när kommer mamma hem? Får jag komma hem snart? Jag ska inte vara dum. Sånt, jättesorgligt.
Sakerna som finns samlade i Kristina Thomas Dahlbergs garderober väcker alltså dubbla känslor. Fina minnen efter älskade personer, men också sorgen som döljer sig där bakom. Varför man överhuvudtaget sparar vissa saker kan ibland vara lite svårt att begripa sig på.
Och den här klänningen, den här tog jag fram, för den är så fantastiskt vacker. Vad skulle man kunna säga att den är grön, grå, turkos?
Bland plaggen som Kristina plockat fram finns till exempel en gammal klänning som hennes mormor fick av skådespelerskan Gun Wahlgren eftersom hon själv hade vuxit ur den.
Jag vet inte om hon någonsin använder den. Ingen har använt den så vitt jag vet. Och det är ju synd för den är väldigt vacker. Men sen är den ju en hopplös längd därför den går mitt på smalbenen. Då måste man ha jättesnygga långa smala ben. Det hade min mamma ju för sig. Men jag vet inte om hon någonsin använder den här.
Och varför har du sparat den här?
Varför har jag gjort det? Det är en bra fråga. Allt låg ihoprullat. Du förstår ju, det är så skrynkligt allting. Jag vet inte, men hur som helst, jag måste ju göra någonting med det här. Eller göra mig av med det, rättare sagt.
Men är det svårt?
Det är svårt därför att jag tror att jag har ett osunt förhållande till saker och till det förflutna såklart. Jag inbillar mig att jag ska känna mig gladare kanske om jag sparar på allting. Det gör jag inte. Så att det är en chimär. Jag vet ju innerst inne att det är inte sunt helt enkelt att spara på såna här saker som man inte kan använda. Och just att man bara kan... Nu tog jag fram det. Jag har väl inte haft det här fram på åratal.
Men varför tror du att du ska bli gladare om du behåller det?
Ja, det är en bra fråga. Nej, inte gladare, men vet du vad? Jag tror att det är lite krampaktigt snarare. Att jag försöker hålla fast i saker. För att det finns någon sorg eller någon saknad i mig. Och då så tror jag att jag blir lite tryggare om jag omger mig med allt det här. Jag vet att jag inte blir det, men gör så ändå.
Men tror du inte att många kan känna igen sig i det?
Jo, kanske. Jo, det är kanske så. Att man vill försöka bevara sina minnen. Även så, minnen som man kan ta i. Så att, ja.
Men kan det inte vara något fint i det?
Jo, det kan det väl kanske vara. Jo, det kan vara fint så länge det inte tar över ens existens. Och man blir, att det bara kommer att handla om sentimentalitet och tillbakablickar och sådär. Man måste ju också leva här och nu.
Men hamnar du lätt i det?
Ja, det gör jag. Jättesentimental. Oj, oj, oj. Det är verkligen. Och det vet jag inte. Men...
Vad tar det sig för uttryck?
Lätt att jag börjar gråta plötsligt när jag lyssnar på någon urtjusig musik. Jag gråter precis när som helst. Jag blir jätterörd. Men det hör nog ihop med åldern. Att jag börjar bli äldre. Så att, ja, det tar sig sådana uttryck. Det gör det. Men, återigen, vad spelar det för roll? Jag blir glad igen efter en stund. Så att jag kanske får ur mig lite känslor på det sättet.
Lägenheten där Kristina Thomas Dahlberg har bott i nästan 40 år är så där mysigt inbodd som det bara kan bli när man bott länge på samma plats. Det är väldigt hemtrevligt, fullt av saker, men ordning och reda, var saka sin plats. Men Kristina själv tycker att hon har för mycket grejer.
Jag har rensat ut en gång ur den här och så är det så mycket igen.
Vi är tillbaka där vi började. I Kristina Thomas Dahlbergs garderob.
Jag vet inte hur jag bär mig åt. Nu slängde jag in den här nu. Men det är en massa gamla... Vad är det för något? Och det här är några tröjor som jag skulle ha som jag ska ta till ateljén. Som jag ska ha när jag målar. Men då slängde jag dem här för att jag vet inte vad jag ska lägga dem tills jag åker tillbaka dit. Det här är barnkläder. Det här är ett par små gummistövlar. Det är det ingen som kan ha dem här. Nu ska det bara, står de bara här. Det är nog fruktansvärt. Usch, vad hemskt.
Men kommer det bli någon vårstädning i garderoben nu?
Ja, det kommer det bli. Det kommer det bli. Jag tror att jag kommer må jättebra om jag gör det. Därför att jag märker ju nu att det har gått för långt. Men vet du, jag hittar hela tiden andra saker att göra och då lägger jag det åt sidan.
Vad ska få dig att ta tag i det här då?
Det här mötet med dig.
Hur menar du då?
Ja, men du jag har tagit fram de här sakerna. Jag har kommit att tänka på vad jag har i mina garderober. Och jag märker att jag mår inget bra av det. Så enda möjligheten är att göra någonting åt det, helt enkelt. Jag tror det. Jag tror det. Du får komma in och kolla sen. Gjorde du det du sa?
Hur mycket vi än rensar och håller ordning i våra garderober kan man ändå ha otur och få in objudna gäster. För det finns ett hot mot våra kläder och därmed mot våra minnen. Ett stort hot i liten storlek, inte större än någon centimeter.
Skalbaggen är, vad ska man säga, den kan vara 3,5-6 mm, så det är rätt så små djur. Cylindrisk i formen. Sen har de den här svart halssköld bakom huvudet och sen svarta täckvingar med två vita prickar. Det är den fullvuxna. Larven är ju helt annorlunda. Den är långsmal som en larv, bärnstensfärgad skulle jag säga. Tjockast fram i huvudändan och sen blir den liksom avsmalnande mot bakändan till. Och har en hårtofs längst bak i rumpan som sticker bakåt, så att säga.
Bärnstensfärgad, det låter ju nästan vackert när du beskriver det så.
Ja, jag tycker ju om insekter, så jag tycker definitivt att det är vacker. Men det är klart att det är inte så kul att ha skador som larverna orsakar. Det håller jag ju med om.
Plötsligt en dag upptäcker man små oförklarliga hål i sin stickade favorittröja när man plockar fram den ur garderoben. Det är pälsängrarna som har slagit till. De små svarta skalbaggarna har letat sig in bland plaggen och lagt sina ägg. Och nu är det larverna som kalasar på kläderna och lämnar hål efter sig.
Precis, den vuxna skalbaggen flyger omkring, hittar en partner, parar sig och honan letar då reda på bra ställen att lägga sina ägg. Och det är det som är besväret för oss. Bra ställen är ju textilier med mycket keratin i sig. Alltså, det kan vara pälsverk, ylle, silke och så vidare. För det är det som larverna behöver, det proteinet, för att utveckla sig.
Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Han berättar att det finns flera olika sorters pälsängrar, men den vanligaste, kolsvart med två vita prickar, lever utomhus. Men den kan flyga in i våra hem genom ett öppet fönster till exempel och hitta fram till kläderna i garderoben.
Från början, eller liksom ursprungligen då, så är ju pälsängrarna en del av det naturliga kretsloppet. De hjälper till att bryta ner. De fanns ju förstås långt innan vi hade kläder i garderoben. Och då levde de ju på andra saker. Och vad är det då? Ja, döda djur ute i naturen som består av päls, eller fjädrar för den delen. Och när de kommer in i våra inomhusmiljöer som kan vara gynnsamma ur värme- och fuktsynpunkt, så hittar de liknande material som de annars hade hittat ute i naturen. Då. Så de hittar våra ylletröjor, yllunderställ eller pälsar eller fjädrar eller katthår för den delen, eller vad det nu är om man har husdjur. Och sen så äter de det helt enkelt.
Och hur vet man att man har fått in pälsängrar i sin garderob?
Man kan ju hitta de fullvuxna skalbaggarna. De flyger ju ofta omkring, eller kryper omkring, så de kan man hitta lite varstans. Vid fönstren till exempel, för de drar sig mot ljus ibland. Eller så hittar man de här larverna som kryper omkring. Men det vanligaste kanske, om man inte är van att leta efter insekter, så hittar man ju hålen, eller ser hålen i sina kläder. Som inte går att förklara på annat sätt än att det har varit någon som har liksom ätit lite där på då. Och det är ju tråkigt om det går så långt.
Och vad ska man göra om man har fått pälsängrar i sin garderob?
Ja, jag tycker generellt är det ju så att det bästa sättet är ju att förebygga så att man har kontroll på sina kläder. Alltså, nu har det varit vinter och sen då har man haft underställ av ylle och merinoull och allt möjligt vad det kan heta. Och man ser till att man tvättar dem och inte bara slänger in dem längst in i garderoben, utan förvarar dem på ett säkert sätt. Liksom. Du kan lägga dem i det finns ju vakuumpåsar man kan köpa på varuhusen. Och så att de under den här perioden du inte använder de kläderna är de säkra. Det vanligaste är ju att det alltid ligger någonting långt in i garderoben som man inte använder så ofta, och det är där de här finns. Så att gå igenom din garderob, dammsug gärna, då får man med sig larver och man får med sig överblivet ludd som kan ligga liksom längs lister och så vidare som kan vara mat för larverna. Så att städa ofta, rengör, tvätta kläderna. Frys kläderna om det inte går att tvätta dem. Och sen förvara dem på ett säkert sätt. Det är det absolut bästa.
Och det här att stoppa in kläder i frysen som man hör om ibland, hjälper det?
Det hjälper utmärkt. Frysning, värme är en metod och frysning är en annan metod. Och båda verkar på samma sätt. Man stoppar larvens eller äggens för den delen utveckling. Så att insekter är ju liksom känsliga både mot värme och kyla. Men om du ska värma behöver du gå upp över 50 grader. Och då måste ju materialen tåla det förstås. Och även om man fryser, det brukar textilier tåla bättre då. Men det måste man ju kontrollera först. Och då är det ju minus 15, minus 18 under så pass lång tid så att materialet verkligen når det kärntemperaturen. Packar man liksom väldigt tätt så blir det ju lager på lager, så då tar det ju rätt lång tid innan kärntemperaturen når minus 18. Så man får inte bara in and out i en frys, utan det måste bli ordentligt kallt.
Kan vem som helst drabbas av skadedjur i garderoben?
Ja, det kan jag ju säga att det kan ju vem som helst. Just för att den här vanliga pälsängen, den här svarta arten, flyger faktiskt omkring utomhus. Så att, och alla har ju nära en utomhusmiljö. Va? Så att, det kan ju alla drabbas av. Kommer alla att få skador på sina kläder? Nej, så är det ju inte heller. För enstaka kanske man inte ens märker. Eller de kanske lever på något annat. Vi tappar ju också hår, vi människor. Vi kanske har husdjur, de kanske lever på det istället. Så att det är inte säkert att man omedelbart får stora skador bara för att man har hittat en enstaka pälsäng i fönsterkarmen.
Länge var kläder viktiga ägodelar som därför skyddades och förvarades väl. De ärvdes ofta och användes av flera generationer. För tyg var både komplicerat och dyrt att tillverka. Det var en självklarhet att lappa och laga, byta ut nötta delar och sy om sina kläder, även för de som hade pengar. Idag har vi istället vant oss vid att kläder är billiga att köpa. Går något sönder är det bara att köpa nytt. Den tid då det var självklart att vårda sina kläder och laga det som gått sönder kan idag kännas avlägsen. Men det finns förstås de som vill ändra på den saken och därför uppmuntrar folk att lära sig laga hål och trasiga sömmar för att plaggen ska få ett längre liv. En person som både håller i kurser och skriver böcker om ämnet lappa och laga är skräddaren Kerstin Neumüller. Med dem vill hon lära ut olika typer av lagningstekniker och få folk att våga prova. Hon blev nämligen trött på att många klagade över bristande kunskaper, men aldrig gjorde något åt saken.
Ja, jag hade velat kunna det här, men jag är hopplös. Jag kan inte ens sy i en knapp. Och när man är textilmänniska och hör folk säga, jag kan inte ens sy i en knapp, då börjar man känna till slut, fast det här handlar inte om att du inte kan sy en knapp, det handlar om att du inte vill engagera dig, liksom.
Varför är det bra att kunna laga sina kläder?
Jag tycker att det är bra att kunna laga sina kläder för att man kan påverka. Alltså det är bra att kunna laga allt man äger. Det är väldigt bra att kunna påverka sin miljö och att kunna ta hand om sina ägodelar. Och det som är viktigt för mig i det här, ja visst, det är viktigt för mig att visa folk hur man utför en lagningsteknik. Men det är ännu viktigare för mig att få folk att känna att de har ett alternativ till att bara konsumera. För en person som bara löser sina problem genom att köpa nya saker hela tiden blir en ganska svag person. Alltså en person som blir väldigt lätt styrd. Och jag tror också att när man börjar kunna påverka sin omgivning, att man blir starkare som individ, att man får bättre, jag ser det jättetydligt på folk, får bättre självförtroende liksom. Alltså jag har ingenting emot att folk köper nya kläder, men jag vill inte att folk ska kännas hjälplösa och att de ska känna att det enda jag kan göra för att rå på min situation, det är att konsumera.
Jag har ju bilden av att det är ganska svårt att laga hål. Hur pass sann är den uppfattningen?
Det skulle jag säga. Det är inte per definition svårt att laga ett hål. Det är svårt att laga ett hål så att det inte syns att det har blivit lagat. Men jag tycker att det är ganska bra att tänka på att en bra lagning är en lagning som gör det som du förväntar dig av den. Så där kan det ju verkligen vara. Liksom, och det är inte svårt att limma på en tygbit på ett par byxor. Däremot så är det svårt att liksom väva in en tygbit över ett hål så att det verkligen inte syns att den har varit där.
Men hur pass bra på att sy måste man vara för att kunna laga sina kläder då?
Jag tycker inte att man måste vara bra alls på att sy. Men det finns en sak som man måste, och det är man måste vilja. Man måste vilja prova. Alltså att våga pröva. Det är så många idag som tror att man måste vara bra på någonting redan innan man försöker. Jag kan inte det där. Nej, hur skulle du kunna det? Du har aldrig försökt. Eller liksom, men har testat någon gång och så blev det inte bra. Nej, men det blir oftast inte bra. Har du sett ett barn försöka lära sig gå? Det tar skitlång tid liksom. Jag kan inte gå för det blir inte bra första gången jag provade. Nej. Och så där handlar också, jag syr ju jättemycket för hand. Under mina lagningskurser syr jag jättemycket för hand. Och så försöker förklara hur stygnet ska vara lagom långt och lagom hårt åtdraget. Det är någonting som man lär sig allra bäst genom att faktiskt prova sig fram. Och liksom, vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag gör så här? Tycker jag blev snyggt? Tycker jag inte det blev snyggt? Vad kan jag ändra? Jag tycker att det är jätteviktigt, och det är ju bara oftast det är bara noll och tråd som behövs. Och sen liksom lite tyg och så testa sig fram. Det finns ingenting man lär sig så mycket på som att testa och att göra fel.
Men idag är vi ju många som bär ganska billiga massproducerade kläder som kanske inte håller så länge. Det kanske inte är meningen att de ska hålla länge. Mm. Hur pass lätt är det att laga den typen av billiga plagg när de går sönder?
Ja, det är faktiskt svårare. Ju har ni inom situationstacket sämre material som det är, det är så svårare att laga det. De här tunna polyesterblusar och sådär, det är svårt att göra det bra för att jag vet inte riktigt varför egentligen, men jag gillar inte syntetiska tyger, det kanske är det också. Jag gillar ju naturmaterial, jag är en tomte på det sättet. Men
vi kanske inte tycker att det är värt mödan att laga billiga plagg heller.
Ja, det beror ju helt på vem man är. Jag fick den frågan, så här, är det värt att laga strumpor? Och jag personligen lagar inte mina strumpor, för där går gränsen för vad jag tycker är kul. Ja, det är ju en extremt privilegierad människa som säger det här. Det finns ju faktiskt människor som inte lagar saker för att det är kul, utan för att de inte kan köpa nya kläder. Jag har råd att köpa en ny t-shirt för 200 spänn, liksom, men det finns folk som inte har det. Då kommer ju lagningen in inte som liksom en rolig hobby, utan som faktiskt en nödvändig syssla. Alltså jag kommer från en väldigt traditionell hantverksbakgrund, alltså som hemslöjdshållet, pluggat folktexämnad och sådär. Och då är det väldigt teknikstyrt och väldigt prestigefullt i noggrannheten liksom, och i det, den väl utförda textila tekniken. Det får gärna ta lång tid och vara pilligt och sådär. Så jag skolade det och det var en så himla fin sak som jag var med om när jag hade varit på utbildning en vecka och lärt mig en osynlig lagningsteknik som heter konststoppning, som just är så här väldigt pilligt och väldigt lång tid. Det är liksom så. Så kom jag tillbaka till Stockholm och så mötte jag upp en kompis som heter Jens, och han är krustpunkare. För den som inte vet så innebär det att man köper inte så mycket nya kläder, utan de kläder man har, de har man. Och så går de ofta sönder, och när de går sönder då lagar man dem genom att limma på en tygbit med ett bandnamn tryckt på, en patch. Och Jens sa, och vad roligt att du har varit på lagningskurs. Jag älskar att laga. Jag har alltid med mig mitt lagningskit. Här vill du se. Och så plockar han fram en liten patch och så en liten limtub ur en av sina fickor på sina byxor. Och bara, de här är alltid med mig. De limmar jag på. Titta här, vad bra det blir. Och jag bara tyckte det var så himla befriande, för att han har en jättebra teknik för att laga sina kläder. Den funkar utmärkt. Och han tycker det är roligt. Han trycker sina egna patcher. Och det här är en väldigt rejäl människa som jag respekterar väldigt mycket. Och han fick mig att förstå att liksom, det här med lagningar kan se så himla olika ut beroende på vem man är och vad man värdesätter.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är Samanda Ekman, Susanne Ljung och jag som heter Erik Hullin. Tekniker var Christer Orreteg och Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka igen nästa vecka, och glöm inte att ni kan följa oss på Instagram, Stil i P1.
En kanal där vi närmast får nyheter från Ekot och Radiosporten. Klockan är 3.
Svensken Osama Krayem har häktats av Stockholms tingsrätt, misstänkt för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Misstankarna mot honom gäller att bland annat att han tillsammans och i samråd med terrorgruppen IS ska ha varit närvarande när en pilot avrättades och brändes till döds när han var instängd i en bur. Gärningen filmades och spreds som propaganda. Osama Krayem, som utlämnats från Frankrike där han redan avtjänar fängelsestraff för terrorbrott, nekar till anklagelserna. I Gaza så fortsätter de stora demonstrationerna mot Hamas. Det är tusentals demonstranter som protesterar i demonstrationer som saknar motstycke under Hamas-styret. Och vår korrespondent har talat med några av dem som vågat sig ut för att demonstrera mot kriget och mot Hamas.
Skäms, ni sålde Gaza för dollar. Kom igen, kom igen. Hamas är en terrororganisation, lyder slagorden från en demonstration i Khan Yunis i veckan. Demonstrationer där mängder av Gazabor på flera håll demonstrerar mot kriget och mot Hamas. En av demonstranterna är 24-årige Khalid. Det är vår plikt att demonstrera, och våra krav är tydliga. Stoppa kriget med alla medel. Stoppa de stigande dödssiffrorna och få bort Hamas fullständigt från makten. En av anledningarna till att Hamas ännu inte slagit ner demonstrationerna är att dess säkerhetsstyrkor och milismän tagit skydd i bland annat tunnlar efter vapenvilans slut. Men Khalid har ändå hotats av Hamas militära gren för sitt deltagande. Han har fått veta att det kommer att gå illa om han fortsätter. Men han tänker inte sluta protestera. Vi säger det högt och tydligt. Hamas måste lämna över makten och låta oss leva. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
USA:s geologiska myndighet befarar att tusentals människor dött i den kraftiga jordbävningen i Sydostasien. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger till tidningen Expressen att ungefär 30 000 svenskar befinner sig i Thailand just nu och att ett 50-tal svenskar är i Myanmar. I nuläget så finns inga uppgifter om skadade svenskar. Vädret ikväll och i natt i Götaland och Svealand halvklart till mulet och lokalt något lätt regn. I Norrland tidvis regn eller i fjällen och längst i norr snöbyar. Imorgon till en början halvklart till mulet väder, under dagen minskar molnigheten och det blir en del sol på de allra flesta håll. Men i fjällen tidvis snöbyar. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 3 med Annika Nordin.
Och sporten uppdaterar med glada Formel 1-besked. Dino Beganovic från Linköping får chansen att ta steget in i Formel 1 och detta hos det klassiska Ferrari-stallet. Till att börja med ska han köra det första träningspasset för Ferrari inför tävlingshelgen i Bahrain om ett par veckor. Beganovic har tillhört Ferraris akademi sedan 2020 och metodiskt utbildats för att ha en plats i Formel 1. Fotboll. Tidigare i år fick Värnamo beskedet från fotbollförbundet att Finnvedsvallen inte var godkänd för spel. Men efter överklagan och snabb renovering har nu förbundet godkänt arenan med förbehåll att det finns ytterligare saker att åtgärda innan den 10 april. Vilket klubbchefen Lisa Lidén säger till P4 Jönköping att de ska hinna med. Till sist ishockey. Färjestad förklarar sig utan forwarden Viktor Lodin som fick två matchers avstängning detta för en crosschecking i gårdagens kvartsfinal mot Skellefteå. Dessutom så får han lätta på plånboken. Han fick nämligen böter på 15 000 kronor. I en annan sportstudio har ni hört Mats Fagerström.
Här är Spanarna i P1. Programledare Christian Lok.
Japp, då är vi tillbaka igen som vanligt här på fredagarna i Sveriges Radio. Tre kloka spanare har tagit sig till Studio 13 och är så ivriga på att bli utsläppta i Spanarhagen.
Ja.
Det handlar om Camilla Liv, välkommen.
Ja, tack.
Här har vi Jonathan Lindström.
Hallå.
Välkommen du också. Och tack. Katarina Barling, välkommen.
Tack.
Och idag är lite rosslig Christian Lok, det är inget att oroa sig för. Kan komma en hostattack, då får ni fylla i.
Ja, ja. Alltså lägger vi till hostningar eller ska
vi kan sjunga något bara.
Ja.
Eller ni tar över, ja, vi får se.
Ja.
Hörrni, idag, eller i veckan menar jag, så var nu en person i Västsverige 1,25 miljarder kronor i ett slags lotterispel. 1,25 miljarder kronor, det är alltså 1250 000 miljoner kronor.
Det är jättemånga pengar.
Det är sjukt mycket.
Ja.
Och tydligen hade hen inte ens liksom suttit och följt och rättat utan fick ett samtal då från, från det här spelbolaget som berättade att du har vunnit.
Sådana samtal vill man ha.
Ett sådant samtal skulle man vilja sitta på, som en fluga på väggen och höra hur det utvecklade sig. Vad är det mesta ni har vunnit någon gång, Camilla?
Sådana här 20 spänn va? Inte... Så när man skrapar så får man en ny.
Ja.
Är inte det 20 spänn?
Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för lott. Ja. Kan det vara 30 kan det vara också.
Ja, nej, men jag vill minnas att det var 20.
Ja. Cashar du ut de 20 eller?
Nej, jag köpte en ny lott som jag inte vann något på då.
Men hallå, någon av er måste ha vunnit mer än 20 spänn.
Jag räknas luftskytte, luftgivärsskytte.
Det är inget lotteri.
Fast det är enda jag vunnit.
Ja. Nej, men det är ju, då har du gjort en bedrift.
Ja, men kan jag ändå få skryta lite? Därför att jag vann en väldigt stor slips.
Oj!
Okay. Plast.
Ja. Ja, men det här är ändå, du vet, det är skillnad också. Man måste ju skatta på pengar som man vunnit med en bedrift. Men alltså det här är lotterigrejerna är ju, man skattar inte ens.
Det är så.
Det är otroligt, för man har inte gjort något.
Ja, jag är superrik. Ja.
Jag förlåt mig.
Katarina?
Jag vann en gång det största.
Aha.
En trasmatta när jag var 7 år.
Men inte heller på något lotteri då? Eller du köpte
det var lotteri. Det var så här en församlingsgård i Stora Tuna.
Låter som det.
Det var någon snäll person som hade vävt den tror jag till kyrkan och så fick man ta lotter och så
vann jag den. Väldigt modesta priser tycker jag.
Men, får jag bara komma med en liten kommentar i tidsandan? Därför att jag vet att eftersom det är oklart vem som har vunnit den där miljarden rent offentligt.
De skyddar.
Ja, men däremot sa de, om det var SVT eller vilka som gick runt och intervjuade folk, vad skulle du ha gjort för pengar?
Ja.
Och det som gjorde mig lite olycklig, det var då skulle jag köpa en ny lägenhet. Eller det får jag, alltså, men det var ingen som sa någonting om att de skulle hjälpa andra eller någonting.
Nej, det var väldigt mycket att köpa. Och det som slog mig också, att om man skulle lösa alla sina lån, ge massa pengar till barnen och så vidare, så skulle du fortfarande ha 1240 000 miljoner kvar. Alltså det är ju hur mycket pengar, det skulle inte märkas.
Jag vill säga bara, ring gärna mig, jag kommer skänka bort åtminstone 10%.
Ja. Ja, det är ju generöst.
Tiondet.
Men visst skulle man ändå bli lite gladare av en sån? Blir man inte lycklig av en
sån? Jag skulle bli jätteglad.
Ja. Enligt forskningen så blir man ju otroligt olycklig av stora vinster. Det var en artikel om det senast idag.
Var det så? Ja. Och vad är anledningen?
Jo, för att alla kommer att tigga pengar.
Aha.
Och man får plötsligt en massa vänner som man inte har haft förut. Ja, och det, livet förlorar sin mening. Jag vet inte, jag har inte läst
något. Alltså, jag tänker så här, jag vill ha så mycket pengar så att jag blir lugn. Mm. Men glad behöver jag inte bli.
Min brorsdotter sa så bra, jag skulle vilja ha pengar så slapp jag oroa mig för pengar.
Ja, ja, det är otroligt bra.
Mycket bra.
Ja. Och den här personen på, med 1,25 miljarder, hen behöver inte oroa sig för de höga matpriserna.
Nej.
Som är, eller hur? Det är skitsamma, bara gå ut och... Men, gjorde ni det? Förra veckan var det ju sån här bojkotta de stora kedjorna dagen, veckan.
Mm.
Hängde ni på det, eller? Katarina skakar på huvudet.
Nej, jag gick faktiskt till min lokala handlare och handlade, för jag tror inte de tjänar så jättemycket pengar.
Nej.
Just där.
Och jag äter väldigt lite nu för tiden.
Så du handlar inte alls. Men hur resonerar du, Camilla, kring den där bojkotten av de stora kedjorna?
Nej, men jag tycker väl det är väl bra bojkott. Affären nära där jag jobbar hängde upp en stor affisch och tackade för många kunder under den veckan.
Var det en stor kedja?
Nej, en liten handlare.
Ja.
Så att,
för det var ju min tanke, var ska jag gå? 7-Eleven? Eller vart går man inte? Alltså, det finns ju knappt några andra.
Lanthandeln.
Nåja, jag tycker att vi ska börja spana.
Mm.
Och lotten har fallit på Camilla Liv att få börja.
Tack så mycket.
Godtar du den?
Jag godtar denna inbjudan.
Varsågod.
Ja. I både det muslimska året och i kyrkoåret så är det ju fastetid nu.
Mm.
Ja. Och en inte alldeles ovanlig fasta i mina kretsar är att man lägger upp på Facebook att så här brukar det stå: nu fastar jag från sociala medier till påskdagen, vi ses då.
Mm.
Och jag vet att Facebook är som ett mausoleum nu för tiden. Det är inte det hippaste av sociala plattformar. Men det är inte särskilt chockerande nu för tiden att tänka att sociala medier är ett gift. Det är en vanlig tankefigur. Att det är beroendeframkallande och att det påverkar vår förmåga att tänka djupt. Deep thinking kallas det ibland i de här enorma mängderna studier som görs kring hur sociala medier påverkar oss.
Alltså att vi inte tänker deep?
Nej, att sociala medier gör att vi inte har den koncentrationsförmågan, att vi hinner tänka djupt.